Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
God jul, kära lyssnare, och välkomna till avsnitt 96 av podden Vi går till historien. Och god jul även till poddens stjärna.
Ja, alltså, ja, tack för det. Det är ju alldeles, alldeles för tidigt. Alltså, du menar glad Lucia möjligen, eller? Vi är ju kring den 15 december. Det är väl först på julafton man kan säga god jul, eller?
Ja, det var en som sa god jul till mig idag.
Jaha.
Måste jag säga att jag blev väldigt glad av att det är det första god jul för i år, så att säga.
Och jag förstår.
Det var inte så att jag vände mig och sa det är alldeles för tidigt, så otrevlig som du är mot mig idag skulle jag aldrig våga.
Men det kanske blir glad, det kanske mer beroende på personen som sa det än det han eller hon sa.
Nej, inte alls. Alltså. Nej. Skulle personen i fråga sagt hej, så skulle jag inte alls blivit lika glad.
Nej, jag förstår. Okej. Ja, visst. Ja, man kan sträcka ut i helgen kanske. I alla, åt båda håll här. Ja, okej. Nej, jag tillhör ju de där som tycker man ska ta in julgranen på julaftonsmorgon och så här. Men det, ja, det är lite olika där. Okej, vi lämnar det. Och jag, Ulf Gemsjö och Fredrik, nu ska vi istället gå tillbaka till 1680-talet. I förra avsnittet berättade vi om hur Karl den XI ökade sin makt genom riksdag, reduktion och räfst. Den politiska och ekonomiska makten gick från högadeln till kungen. Donationsgods från grevarna och friherrarna drogs in till staten och förmyndarregeringen för kungen ställdes till svars. Vi redogjorde också för kröningen av Ulrika Eleonora. Ja, vad tycker du? Ska vi haka på där till att börja med? Vi har ju noga redogjort för hur den unge smått folkskygge kungen försökt skjuta upp äktenskapet med den danska prinsessan. Det egendomliga bröllopet på Skottorp. Men hur sen makarna började vänja sig vid varandra. Men man kommer nog inte ifrån att kungens mamma, enkedrottning Hedvig Eleonora, skulle förbli kvinnan i hans liv även sedan han blivit gift. Bakgrunden var ju att Karl blivit faderlös vid 4 års ålder och sedan alltså blivit uppfostrad av en ensamstående mamma. Trots att hon bara var 23 år gammal när mannen avled gifte hon aldrig om sig utan tog som sin livsuppgift att ägna sig åt det enda barnet. Karl var ju också ett barn som behövde stöd. Han var svag, sjuklig, blyg under uppväxten och mycket bunden vid mamma. Den nära relationen skulle som sagt vara kvar under hela deras gemensamma återstående liv. hustrun kommer på andra plats. Man kan till exempel se det på att kungen kallar Ulrika eller några för min hustru eller min gemål, medan han kallar mamma för hennes majestät, riksänkedrottningen, min högt ärade fru moder. Ja, det kan låta så här till exempel en septemberdag 1683. Min gemål drog från Kungsör till Stockholm, medan jag drog till Gripsholm till drottningen, min högt ärade fru moder. Alltså, när han bara säger eller skriver drottningen, då är det alltid mamma han syftar på. Och när kungen tilltalar sin mor kallar han henne ers höghet, medan hon kallar honom för min herr son. Ja, vad säger du Fredrik? Vi kanske ska närma oss mer än den typen av titulatur när vi pratar med varandra, eller vad tycker du?
Ja, du får gärna kalla mig för herr min son.
Ja, okej. Okay. Du har svårare att säga något motsvarande till mig kanske, ja.
Ja, jag kan ju säga det på ett ironiskt sätt.
ja, det förstår jag. Ja, det är det mest vi går vidare. Ja, alltså Ulrika Eleonor, hon har med dessa förutsättningar inte så mycket att sätta emot. Hon är ung, 20 år yngre än svärmor, som inte har några säkert positiva tankar om sonens val av hustru. Ulrika Eleonor är ganska tillbakadragen, mjuk, anspråkslös, ödmjuk, måste ju ha känt sig ensam. Det faktum att de var danska är ju inte heller till hennes fördel. Danskarna hade ju varit våra arvfiender i många sekler. Och mannen visade ju på alla sätt att mamma var rikets första dam. Under gudstjänsternas traditionella förböner i kyrkorna för kungafamiljen nämns änkedrottningen före drottningen. Och där skapar viss förvirring hos utländska diplomater. Vilken drottning ska man begära företräde hos? Och Ulrika Eleonora, hon tar verkligen inte strid om detta. Hon drar sig undan från fester och ceremonier och skyller ofta på att hon inte mår bra. De båda drottningarna umgicks, som jag nämnde i förra avsnittet, vid spelbordet. Att spela kort var Hedvig Eleonoras favoritsysselsättning, samtidigt som Ulrika Eleonora är helt ointresserad av det. Och svärmor vinner alla partier. De borde dock ha kunnat förenas av ett kulturellt intresse. Änkedrottningen är ju intresserad av konst och inredning, hade anställt tidens ledande konstnär Ehrenstrahl, som vi nämnt i olika sammanhang. Däremot är hon inte intresserad av att läsa böcker, något som är sonhustruns kulturella favoritsysselsättning. Ulrika Eleonora målar också egna tavlor. När Karl XI första gången träffade sin blivande hustru blev han ju, som vi berättade om, helt förskräckt och skällde ut Bengt Oxenstierna för att man valt en så ful fru. Och ser man porträtt av henne så verkar det helt obegripligt. Du valde ju ett porträtt där hon ser ju riktigt söt ut, eller hur?
Ja, men det där har vi ju konstaterat ett par gånger. Nu ska man inte kommentera utseende sådär, men det är väl okej om det är personer som är döda sedan 400 år tillbaks och plus. Men jag tycker ofta de du har beskrivit som vackra, inte du, utan som ansågs för tiden vara vackra, då var ju groteska på tavlor och sådär. Och nu lite tvärtom då, någon som, jag skulle ju inte, återigen, jag ska inte bedöma sådär, men absolut, hon var ju inte ful så.
Men alltså, jag vet inte, alltså, som du syftar på när jag har beskrivit till exempel Ebba Bra eller Ebba Sparre, då har ju du tagit fram några porträtt av dem som åldringar och visat på hur de såg ut då, lite orättvist.
Nej, det tror jag inte. Du menar att det var en så här, den där talan var inte så bra, kan du måla om för du tog mig fel vinkel eller så här. Nej, det är förstås, de visar ju förstås sitt bästa jag på de här tavlorna. Och det var som sagt, nej.
Men alltså, när det gäller Ulrika Eleonora, samtida personer som till exempel utländska diplomater, de har beskrivit henne som en attraktiv kvinna, och hon har enligt samtida ögonvitten vackert kastanjebrunt hår, ett sött runt ansikte, ett varmt och vänligt leende och en snygg figur. Till skillnad från sin man som hade, som vi berättat om, stora svårigheter med sina studier, han var ju dyslektiker, var den unga drottningen en välutbildad kvinna som inte bara pratade tyska och danska utan även, till skillnad från man och svärmor, flytande latin, franska och italienska. Makarna lär, åtminstone i början, ha talat tyska med varann, men hon lärde sig så småningom svenska. Bilden av Ulrika de Dora är att hon är en snäll, generös kvinna, mycket religiös, missar inte en gudstjänst i storkyrkan. Hon ägnar mycket tid och kraft åt välgörenhet, skänker pengar, låter inrätta fattighus till hemlösa, sjuka, handikappade och utsatta personer. Framförallt kvinnor. Det finns ju, ja, det är ju nära närheten av dina hemtrakter där vid Johannes kyrka, som heter Drottninghuset, känner du till? Ett 1600-talshus där, alldeles nedanför kyrkan, som hon lät gamla och fattiga kvinnor bo i. Det finns ju fortfarande kvar, fast det, nu vet jag inte om det är fortfarande gamla fattiga kvinnor som bor där, men huset finns kvar. Känner du till vad jag syftar på?
Nej, det är inte, men jag ska kolla upp det faktiskt. Ja, jag kan ju garantera att inga fattiga bor där idag.
Nej, det kan ju stämma. Och hennes verksamhet, den sträckte sig inte bara då, det var inte bara i Stockholm då, utan även ute i landet och i Finland. Hennes man är ju en sparsam typ, så för att ha råd med det här så händer det att hon vid ett par tillfällen pantsätter egna smycken. Hur är då hennes tillvaro, hennes äktenskap med Karl? Ja, förmodligen inte så muntert. Det finns en trist historia om att hon vid ett tillfälle skulle ha dristat sig att framföra en åsikt i en politisk fråga. Varvid mannen skulle ha sagt något i stil med att jag har inte gift mig med er för att höra era åsikter utan för att ni ska föda mig barn. Ja, vi får hoppas att det är en skröna, eller hur? Men visst, det är ju säkert inte så kul heller att svärmor alltid går före. Makarna är ju uppenbarligen mycket olika. Karl är ju en tystlåten, kärv, tjurig, säkert rätt tråkig typ. Kan också bli arg och brysa upp. Han är ju barnbarns barnbarn till den koleriske Gustav Vasa och barnbarns barn till den bistre Karl den IX. Medan Ulrika de Dora är, som vi sett, mjuk och undfallande. Man kan ju undra vad de pratar om. De har helt olika intressen. Han gillar ju jakt, snabba ritter, militära övningar, skrattar åt råa soldatskämt. Medan hon kan enligt samtiden konversera på ett spirituellt sätt och har en förfinad humor. Hon tar korta promenader i slottsparker och ja, inget kunde väl heller vara mer främmande för mannen än hennes intresse att läsa böcker och måla tavlor. Det finns en lite sorglig historia här som visar på makarnas olikhet och kungens okänslighet. Han hade varit på en längre resa ut i landet. Ulrika de Dora har tänkt att överraska honom vid hemkomsten med att uppföra en klassisk teaterpjäs. Hon väljer en antik tragedi om Ifigenia. Har du hört det namnet? Det var ju hon som offrades av sin far Agamemnon för att gudarna skulle ge vind åt honom så att han kunde segla över till Troja, du vet, Trojanska kriget. Kommer du ihåg?
Mm. Ja, men det ringer klockor i alla fall.
Ja, alltså Agamemnons hustru, Ifigenias mamma, Klytaimnestra, hon hämnas ju sen genom att låta döda sin man vid hans hemkomst. Och sen finns det ju en fortsättning på det där med Orestes, sonen, och i sin tur hämnas faders död och så vidare. Orestien, Aiskylos, den första av de grekiska tragediförfattarna. Och anledningen nu då till det här pjäsvalet med 1600-talets ibland kanske lite svårbegripliga symbolik är att Ifigenia offrades för kriget på samma sätt som Ulrika de Dora efter förlovningen 1675 offrades i 5 år för kriget mellan Sverige och Danmark. Det finns olika versioner av den här pjäsen och man spelar då en samtida 1600-talsversion av Racine, Racines version på franska. Alla roller Även mansrollerna spelas av hovdamer. Klytämnestra spelas av en ung kvinna som vi kommer att återkomma till. Det blir en Aurora Königsmark, känd för sin uppseendeväckande skönhet, intelligens och bildning.
Säkert ruggugla.
Ja, hon kommer spela en intressant roll så småningom, ska vi återkomma till. Nå, Karl kommer hem och pjäsen uppförs inför kungaparet, enkedrottningen, svenska och utländska dignitärer. Och publiken blir djupt imponerad av pjäsen som man repeterat i månader. Och man kan ju tänka sig hur drottningen försiktigt sneglar på hur mannen ska reagera. Hur tror du han reagerar?
Ja, det är förstås stående ovationer och... Jag älskar dig, min drottning, skriker han där när pjäsen är slut.
Kan jag ana en lite ironi i din svarsreplik här? Alltså, eftersom pjäsen framförs på franska förstår han inte ett ord. Han blir direkt uttråkad och reser sig och lämnar salongen för att gå hem och sova och sedan tidigt gå upp morgonen därpå för att bege sig till truppmönstringar i Dalarna. Lite sorgligt där, eller hur?
Ja, verkligen sorgligt. Men han skulle ju upp tidigt. Hur tänkte hon med den här pjäsen? Han skulle ju upp till Dalarna, skulle gå upp tidigt och i ottan morgonen därpå.
Ja, nu är det ju tur att det finns någon som försvarar honom här. Hur går det då med drottningens viktigaste uppgift att föda tronarvingar? Ja, man kan nog säga att denna uppgift knäckte den fysiskt ganska svaga drottningen. Hon föder 7 barn på 6 år. 4 av dessa dör som spädbarn. Efter ett års äktenskap, sommaren 1681, föds första barnet en dotter. När Ulrika Eleonora får se att hon fött en flicka börjar hon gråta av besvikelse och ursäkta sig för kungen att hon inte gjort sin plikt och fött en son. Men Karl den XI blir väldigt glad över sin dotters födelse och svarar drottningen: "Courage! Vi ska ha en prins vid den här tiden om ett år." Flickan får namnet Hedvig Sofia efter farmor och mormor. Och Karl ställer mot sin vana till med en riktig dunderdopfest med många gäster. Vinkonsumtionen är vad någon slags rekord. 530 liter går åt. Ett annat exempel på att det är en lyckad fest är att över 100 glas krossas. Kungen är på ett ypperligt humör. Året därpå föds så en son som får namnet Karl efter far och farfar. Kungen jublar, tronföljden är säkrad. Alla stockholmare lär ha glatt sig, den danska ambassadören skriver nämligen hem: "Få lär gå nyktra till sängs i afton." Sen fortsätter alltså drottningen att föda nya barn varje år. Gustav 1683, Ulrik 1684, Fredrik 1685, Carl Gustav 1686 och Ulrika Eleonora i januari 1688. De ständiga födslarna tar som sagt hårt på drottningen, mentalt också förstås, att 4 dör i späd ålder. Gustav och Ulrik dör med 2 veckors mellanrum. Ulrik hade fötts på Jakobsdal, så då skänktes till honom som en dopgåva av farbor, varvid namnet ändras till Ulriksdal. Så bara Karl, Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora skulle växa upp till vuxen ålder. Barnafadern, som väl inte verkar ha varit någon emotionell person direkt, tar barnens dödsfall mycket hårt och stänger in sig på sina rum och isolerar sig. När han förlorat de 2 sönerna med 2 veckors mellanrum skriver han till Nils Bjelke om en bedrövlig händelse, fördubblad sorg och avsaknad i hjärtat. Men inget rubbar hans starka gudstro. Han underkastar sig, citat, "Guds nådelige och allvisa skickelse." När en tredje son dör samma år, Fredrik, namngiven efter drottningens far Fredrik den III, skriver kungen till Rutger från Ascheberg om, citat, "detta kärkomne barn och ögonfängnad." Och Aschberg, han vet vad det handlar om. Som jag tror vi har nämnt tidigare, så hade han fått 25 barn med samma hustru, varav 9 dött som spädbarn. När kungaparets femte son, Carl Gustav, namngiven då efter sin farfar, föds, bjuds representanter för alla stånden in till dopet. Carl noterar att, som han skriver, min gemål är närvarande, liksom, som han skriver, hennes majestät, riksänkedrottningen, min högt ärade fru moder. Men glädjen förbyts i sorg ännu en gång. Efter 7 veckor avlider Carl Gustav, förmodligen i lunginflammation. Så, kronprins Carl blir den enda sonen som överlever. Få kungar och kungafamiljer är ju så ofta avbildade som Carl den XI och hans familj. Och en av de mer berömda av den ledande porträttmålaren Ehrenstrahl visar familjen 1683. Kungaparet, änkedrottningen, den lille kronprinsen och kungens faster Maria Efrosyne, gift med Magnus Gabriel de la Garde. Kvinnan i centrum på tavlan är inte kungens hustru, drottningen, utan hans mamma, änkedrottningen, som pekar på det ettåriga barnbarnet, Sveriges framtid. En annan tavla av Ehrenstrahl visar de 4 små döda sönerna uppe i himlen, medan deras mor sitter vid ett bord med ett papper där den djupt religiösa drottningen skrivit Dein Wille geschehe, ske din vilja. Ulrika Eleonora engagerar sig mycket för de 3 överlevande barnens uppfostran och utbildning, men har väldigt lite manöverutrymme. Hon försöker till exempel undvika att de får lärare som är kända för att vara negativa till Danmark, hennes hemland. En som vi ofta nämnt med många förtjänster är ju östgöten Erik Lindsköld, nu med titeln lantmarskalk, som får ansvaret för kronprins Karls utbildning. Han är dock faktiskt känd för en mycket negativ syn på danskarna. Drottningen försöker protestera mot valet men avvisas direkt av sin man. Ulrika Eleonora försöker också göra tillvaron lite roligare för sonen och de 2 döttrarna genom att bjuda in, kanske inte sagoläsande drag queens, men teatersällskap, akrobater och jonglörer för att muntra upp den säkert ganska trista och isolerade tillvaron för dem. Och ordna fester med andra barn och så vidare. Men pappa Karl, han ställer in alla sådana försök som han inte förstår poängen med. Ja, om du ska sammanfatta, Fredrik, hur skulle man kunna beskriva det här äktenskapet och den där familjen, tycker du?
Mm. En svärmor som styr med järnhand, en son som söker sin moders bekräftelse på bekostnad av sin fru. Uppenbart så är hon på något sätt ute i kylan. Och det är lite, det är förstås lite tragiskt. Jag tror hon sitter hemma med mycket sån här bag-in-box och röker mycket och sådär. Hon försöker engagera sig mycket i barnen där, men jag tror det är de klassiskt. Också, ja, men de tar nog, försöker nog ta bort den glädjen också nu, verkar det som. Mm. Så det är inget lyckligt äktenskap, det, så är det ju.
Mm. Ja, vi får se hur det utvecklar sig. Det är väl dags att lämna nu det kungliga privatlivet för denna gång och återvända till politiken. Reduktionen kommer ju alltså att leda till en enorm omfördelning av den ekonomiska makten. Efter det att högadeln ägt 2/3 av Sveriges jord hade den, när reduktionen var genomförd vid sekelskiftet 1600-1700, enbart 1/3. Staten ägde 1/3 och den sista 1/3, de fria bönderna. De som ingått i förmyndarregeringen drabbas också av förmyndarrefsten som leds av den så kallade stora kommissionen under 1681 och 1682. Och den leder till mycket höga bötesbelopp för de högadliga förmyndarna som anses ha vanskött sina ämbeten och den svenska ekonomin för att istället ha skott sig själva. Och de som drabbas allra värst, det är ju de allra rikaste vars grev och friarskap dras in till kronan. Och den som drabbas allra värst, det var ju kungens farbror, den förre rikskanslern Magnus Gabriel de la Garde. Han ägde tusentals gårdar i Sverige, i Finland, i Estland och Livland, i svenska Pommern. Centrum var 250-rummaren Läckö i Västergötland och palatset Makelös vid Kungsträdgården i Stockholm. Och de här bostäderna var fyllda med den dyrbaraste inredning av arkitekter som Nicodemus Tessin den äldre och Jean de la Vallée och tavlor av de främsta renaissance- och barockkonstnärerna Titian, Tintoretto, Holbein, Cranach och så vidare. Trots denna enorma förmögenhet har de Lagardie ofta ont om pengar, om kontanter. Han är en usel ekonom, en stor slösare som drar på sig stora skulder, vilket gör att han ofta får sälja eller pantsätta allt ifrån slott och gårdar till konst och smycken. Reduktionen och förmyndarefsten blir en katastrof. Han skriver, Gud give, man ville taga allt på en gång och livet med, så vore detta kval. Till ända. Erik Lindsköld skriver han att det inte längre finns någon heder, välfärd eller säkerhet. Han skriver vidare till Lindsköld, citat, vet Gud vad rest jag, olycksalige gamle man, nu på min ålder ska finna ett säkert ställe där jag kunde avvänta min dödsstund i ro.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Magnus Gabriel får behålla en enda gård, Vänngarn i Uppland, och hans hustru Maria Frösyne, Karl X Gustavs syster, sin gård Höjentorp i Västergötland. Och det här var ju en liten eftergift av Karl XI åt sin farbror och faster. Han skilde annars aldrig i behandlingen av dem som han hade släktskaps- eller andra band med och övriga. Men med tanke på de enorma tillgångar farbrodern förlorade var kanske inte eftergiften så stor. Man har alltså två ställen att bo på, men inga pengar. Maria Frösyne får sälja sina kvarvarande smycken. Tjänarna lämnar då de inte får några löner. Ja, vad säger du? Det här låter lite som nästan som ryska revolutionen, eller?
Nej, inte alls. Välbehövligt. Helt korrekt och riktigt.
Ja. En annan ädling som drabbas lika hårt är Nils Brahe. Han får nämligen ärva både sin farbror Per Brahe den yngre och sin svärfar Carl Gustav Wrangel, då båda dessa saknar egna söner. Per Brahe dog alldeles före reduktionsriksdagens öppnande på hösten 1680 och slapp alltså uppleva detta. Han var om möjligen ännu rikare än de Lagardie, ägde ett 50-tal slott och herrgårdar och tusentals gårdar. Det visingsborgska grevskapet vid Visingsö, Gränna, dras in till staten. På något märkligt sätt lyckas ändå Nils Brahe behålla svärfader Wrangels huvudsäte Skokloster. Karl XI låter ingen komma undan. Även hans farbror Adolf Johan på Stegeborg drabbas hårt av reduktion. Med de gamla förmyndargrevarna borta omges nu Karl XI av en ny generation kungliga råd. Det här gamla beteckningen riksråd ersätts av kungliga råd. De här har vi ju nämnt olika sammanhang som Hans Wachtmeister, Rutger från Ascheberg, Erik Lindsköld, Bengt Oxenstierna, Claes Fleming, Göran Gyllenstierna. Dugliga och mot kungen lojala män. Och det är ju tack vare dem som Karl XI kan genomföra sin reduktion och räfst. De lyder kungens minsta vink, gör allt för att fullfölja hans avsikter. Karl motiverar sin politik med att den är nödvändig. Han talar om necessitas publica, den allmänna nödvändigheten, och salus publica, det allmännas väl. Karl accepterar inga avvikelser. Alla behandlas som sagt lika. Hans nämnda medarbetare får inga privilegier eller förmåner. Kungens lag och rätt gäller alltid och för alla, som han uttrycker det. Ius majestatis har väl ingen inskränkning av tid, utan står alla tider öppen. Detta kommer att sätta sin prägel när riksdagen samlas på nytt 1682. Då är Stora kommissionens arbete slutfört och reduktion och räfst i full gång. Ytterligare skärpningar av reduktionen tillkom vid denna riksdag och senare vid 1686 års riksdag. De drabbade adelsmännen försöker och lyckas ofta dock behålla sin huvudgård, sitt ärftliga sätteri, genom att sälja sina övriga gods och gårdar. Ett problem är att den så kallade frälsejorden bara kunde köpas av andra adelsmän, och de saknade ju i stor utsträckning pengar. En samhällsklass som nu kunde stärka sina positioner, framförallt bönder och borgare, va? Alltså kapitalstarka borgare som adelsmän kunde låna pengar av och sälja fast och lös egendom till. Det blev alltså en ekonomisk förskjutning från adeln till borgarna. Och äktenskap kunde ingås mellan adliga och borgerliga personer, något som varit extremt ovanligt tidigare. Ett känt exempel här är en Stockholmsborgare vid namn Törne som fick alla sina fyra vackra döttrar gifta med adelsmän. Den äldsta, Kristina, blev i början av 1700-talet som grevinna Piper Sveriges största jordägare, byggde flera slott, framförallt i Skåne, men även kända slott som Sturefors i Östergötland och Ängsö i Västmanland. Även bönderna tjänade på reduktionen. Många slapp ju nu betala skatt och tjäna under sina adliga herrar. Många kunde också köpa egna gårdar som gått tillbaka till staten och som sedan staten bjöd ut till försäljning. Tveklöst hade den svenska bonden en stark och fri ställning jämfört med ståndskamrater i de flesta andra länder. Reduktionen kom också att gälla i provinserna i Baltikum och Tyskland. Godsägarna i Estland och Livland, både de svenska och de tysk-baltiska, gjorde motstånd mot reduktionen på ett annat sätt än i moderlandet. Framförallt gäller det Livland, som ju bara varit svenskt i ungefär 50 år, där många gamla lagar fortfarande gällde. Och här betyder ju också reduktionen än mer för bönderna, som gick från livegenskap till att bli kronobönder. Karl XI gjorde dock inga eftergifter här. De baltiska adelsmännen fick foga sig i samma öden som de i Sverige och Finland. Ja, om vi sammanfattar detta. Som du säger var ju reduktionen naturligtvis otroligt välbehövlig och stärkte ju den svenska ekonomin. Har du någon ytterligare kommentar till detta?
Nej, jag kanske inte ska ge mig in i någon form av rättvise diskussion här, men det är klart att de här stora godsen och gårdarna som har ärvts ner, och de här gubbarna fick väl dem av kronan från början, va?
Ja, så var det ju. Det var ju de som, alltså kronan, exakt. Kronan tog ju tillbaka de här donationerna.
Exakt. Så det känns inte som att jag skulle, inte heller på den tiden, gråta särskilt, ligga vaken om nätterna för att de nu fick ge tillbaks de här landanspråken.
Nej, och det gagnar ju verkligen den svenska ekonomin som vi ska se här. Vi byter ämne nu och tar upp det tredje och sista ämne. Vi lovar ju att se vad en känd dam som vi talat mycket om i tidigare avsnitt har för sig nere i Rom. Kronprins Karl fick vid sitt dop sin morbror, den danske kungen Christian den femte som gudfar och exdrottning Kristina som gudmor. Ingen av dessa var närvarande utan representerades av ombud. Kristina hade ju efter sin abdikation besökt Sverige två gånger, första gången 1660 efter sin kusin Karl den tredje Gustavs bortgång, och då som du kommer ihåg blivit misstänkliggjord efter att ha påpekat att hon stod närmast tronen om det skulle hända den lille fyraårige Karl den elfte dott. Och 1667 var hon tillbaka då för att bevaka sina ekonomiska intressen, och hon fick inte det underhåll från staten som hon blivit lovat. Och här blev vistelsen kort då hon trots förbud smugglade in en katolsk präst. Hon skulle aldrig återkomma till sitt hemland. Så 1668 är hon tillbaka i Rom där hon skulle tillbringa resten av sitt liv. Hon har nu lämnat sina politiska ambitioner. Vi kommer ihåg hur hon med fransk hjälp hoppades bli drottning. Kommer ihåg hur var någonstans?
Neapel va?
Där, ja just det, just det.
Det är där pizzan kommer ifrån.
Ja, och det stämmer ju.
Och tydligen en elak fotbollssupporterkultur. Det där vet jag inget om. Men det var jag hört.
Den här klassiska pizzan Margarita, den är ju uppkallad efter en drottning på 1800-talet. Men hon försökte också bli drottning i ett annat land, kommer ihåg det, efter sin syssling Johan Casimir som abdikerade i...
Ja, Polen förstås.
Polen, ja, just det. Hon skulle ju också kunna bli drottning i Warszawa, men det tror jag inte hon var lika intresserad av som den napolitanska drottningen med tronen där. Men så, nu blir det ju inte så. Och istället för politik ägnar hon sig nu med stor kraft åt kulturen, inrättar en akademi, stödjer vetenskap, litteratur, teater, konst, musik. Och till Sverige har hon nu ett mer avspänt förhållande. Hon har en viss brevkontakt med Karl XI och den gamla högaden, rådsaristokratin med Magnus Gabriel de la Gardie i spetsen. Men alltså, de ser nog inte henne som ett hot längre nu när man fått en myndig kung. Vad hon inte kan ana är ju att dessa grevar och friare som vi sett snart spelat ut sin roll. Men naturligtvis händer det fortfarande mycket kring den forna drottningen. Vi kan ta upp några händelser här. Hon är ju en superkändis i Rom som umgås med påvarna, kardinalerna med sin förtrogne Asolino, som ju brukar pickas ut som hennes livskärlek. Ja, oklart om de hade en relation, jag tvivlar väl på det. Men. Och vidare Roms adel och societé, ledande författare, konstnärer, vetenskapsmän och så vidare. Helt klart är hon Roms mäktigaste och mest inflytelserika kvinna. En av Italiens ledande konstnärer vid denna tid är Lorenzo Bernini, som står Kristina nära. Han har mer än någon annan sedan antiken satt sin prägel på Roms arkitektur. Men efter att hans staty föreställande kejsar Konstantin, som ju var den första kristne kejsaren, ställts upp i Peterskyrkan och fått kritik, hände det en katastrof i Berninis liv. Hans yngre 58-årige bror Luigi anklagas för en misshandel och våldtäkt på en yngre man tillhörig en av Roms ledande familjer i Peterskyrkan. Alltså en homosexuell våldtäkt i Peterskyrkan. Alltså våldtäkt i sig är ett svårt brott, så utfört i den katolska kyrkans centrum och mot en man. Homosexualitet är ju i sig vid den här tiden ansett som ett svårt brott. I den katolska kyrkan ska någon som sysslar med detta brännas levande vid en påle. Och Bernini, han vänder sig nu till Kristina. De hade som sagt haft en nära kontakt ända sedan drottningen kom till Rom första gången. Hon har ju en stark ställning. Hon är obunden i förhållande till någon stat eller myndighet. Och jag vet inte, men kanske att konstnären också hoppas att hon inte är lika fördomsfull mot homosexualitet som de flesta andra. Det går ju många rykten om hennes manlighet, kortklippt, manliga kläder, mörk röst, och ryktet om att hon haft ett förhållande med sin hovdam Ebba Sparre skvallras det fortfarande om. Kristina lovar Bernina att göra allt hon kan för att rädda brodern. Hon besöker påven Clemens den tionde och lyckas med uppbådan av all sin politiska och argumenterande skicklighet mirakulöst nog övertyga påven att katolska kyrkan skulle förlora på en offentlig, då säkert mycket uppmärksammad, rättegång. Hon menar att skandalen skulle lösas internt inom Vatikanen. Och detta sker. Det blir ingen rättegång som säkert skulle ha lett till ett dödsstraff. Istället får Luigi betala höga böter till den drabbade och hans familj. Vad som är lite intressant här är ju Kristinas syn på rättsskipning. När hon gav order om den uppmärksammade avrättningen av Monaldesco, du kommer ihåg, så menade hon att hon på något sätt stod över lagen. Hon var endast ansvarig inför Gud. Och i det här fallet ser hon ju också till att hon kan sätta sig över lagen genom att påverka självaste påven. Kristina har alltså en akademi i sitt Palazzo Reario som hon tidigare haft i sitt förra palats, Palazzo Farnese. Man sammanträder en gång i veckan. Den står under beskydd av påven, och förutom kulturpersonligheter och lärda vetenskapsmän deltar alltid ett inte ringa antal kardinaler. Detta med en akademi går ju tillbaka till vilken grekisk filosof?
Det måste ha varit Platon.
Just det, alltså namnet akademi kommer ju därifrån. Och här i Kristinas akademi så läser man högt ur litterära, gärna antika verk. Man diskuterar filosofiska, teologiska och naturvetenskapliga frågor. Musiken spelar. Ja, Kristina är ju tveklöst Roms kulturdrottning. I sitt palats har hon också en egen teater där skådespel, balletter uppförs, musiker och sångare uppträder. Ett återkommande problem för Kristina är ekonomin. Hon har ständigt ont om pengar och ofta i kontakt med de generalguvernörer som skulle skicka pengar från hennes underrådsländer som öarna Gotland, Ösel, Öland och vilken stad för oss ytterst bekant hade vi som underrådsstad, kommer du ihåg?
Var inte det Norrköping?
Det är Norrköping, ja. Mm. Har ju Kristina gata och Kristina plats och sådär. Hon också har några orter i svenska pobben. Efter skånska krigets avslutning blir Göran Gyllenstierna, bror till den mäktige Johan Gyllenstierna, ansvarig för detta. Han gör allt för att Kristina ska få sina pengar och kommer då i konflikt med sin bror och kung Karl XI som ville att inkomsterna från det av danskarna under kriget ockuperade Gotland istället skulle gå till staten för att betala ett krigsskadestånd till Danmark i det mycket kärva ekonomiska läge Sverige befann sig i. Men Kristina litar inte på Gyllenstierna. Hon skriver till honom: "När jag valde er trodde jag att ni skulle åstadkomma underverk, och det inledde också er bana på ett sätt som gjorde mig mycket nöjd med er. Jag ser dock att ni börjar bli slapp och att ni nu sköter mina affärer ganska nonchalant. Jag förlåter er, ty jag kan se att rikets affärer sköts på samma sätt. Jag måste dock göra klart för er att kungen och kungariket kan kosta på sig stora förluster utan att behöva oroa sig särskilt mycket. Men jag, som äger så lite, har ingen lust att förlora mer. Jag ber er att ägna större möda åt mina affärer och att komma ihåg att medan ni herrar skålar för min välgång blir mina affärer ödelagda eller åtminstone försummade i Stockholm, och jag riskerar att svälta ihjäl i Rom om inte Gud står mig bi. Jag får inga pengar från något håll. Vad ska det leda till? Ingen betalar mig, men jag måste betala alla. Kan ni föreställa er hur jag har det? För Guds skull, lär mig hemligheten med att leva utan pengar, eller sköt er bättre så länge ni är i min tjänst." Ja, det var ordet jag visade, eller?
Ja, men det är utmärkt. Jag har ju ett uppkommande lönesamtal här på jobbet, och då ska jag kopiera det där rakt av.
Ja, Vad bra att Kristinas brev kan komma till praktiskt nytta för dig här nu.
Mm. Det är bara byta ut lite ord så där.
Ja, visst, visst. Mm. Du får berätta sen i nästa avsnitt hur det gick. Om Kristina var till hjälp där. Ja, alltså Göran Gyllenstierna, han kommer inte att klara av en dubbel lojalitet med Kristina å ena sidan och med Karl XI och staten och den andra och begär avsked från detta ämbete. Han ersätts av en Johan Olivecrans, en man ur lågaden som ingår i förmyndarefsten, och han tar denna uppgift på stort allvar och reser till och med ner till Kristina i Rom. Hon blir nöjd med honom och han får ha kvar detta ämbete till Kristinas död. Ja, många spännande saker har vi berättat nu, och vi ska i ett kommande avsnitt skildra Kristinas sista år och tala om hennes självbiografi, som dock tyvärr bara handlar om barndomen, men också om hennes böcker med maximer, tänkvärda tankar, där det finns många finurliga formuleringar som speglar denna så fascinerande kvinnas livssyn. Men först nästa gång ska vi väl återvända till Sverige, till politiken, hur reduktionens pengar används och förstås vad som händer i den kungliga familjen. Så Fredrik, jag tackar dig för detta avsnitt.
Ja, men stort tack.
Och förstås alla kära lyssnare. Och det måste vi komma ihåg att säga då, att nu gör vi som alltid ett uppehåll just på nyåret, så att vi kommer tillbaka då den 15 januari. Och nu, ja, okej då, jag hakar på här nu då. Jag önskar alla våra trogna lyssnare som skriver så många fina kommentarer och väldigt uppmuntrande, riktigt trevliga helger nu. God jul och gott nytt år.
Ja, det låter bra. Ja, men god jul och gott nytt år. Och sen, om du vill så kan vi lägga in, när vi lägger upp det här på vår Facebook, så kan vi skriva att den sista minuten i avsnittet måste ni lyssna på först den 23.
Ja, just det. Ja, det blir viktigt att du får med det också.
Ja, det är bra.
Okej, ha det bra. Ha det bra. Tack, hej hej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.